Den här podden gör jag tillsammans med Mindfulness-appen. Och det är jag så stolt över eftersom mindfulness och meditation ligger mig så varmt om hjärtat. Vilket många av er redan vet. Att vara närvarande i vardagen för att kunna hantera stress och oro, det är inte alltid så lätt. Då kan man ha mindfulness-appen nära till hands för att hjälpa dig när du behöver. För mig kan det vara så till exempel när det gäller sömnen att vissa dagar då är det riktigt svårt att komma till ro, framförallt när det är mycket med jobbet. Då brukar jag använda mindfulness-appen och avsluta dagen med en avslappningsövning för att sänka stressnivån. Det gör det så mycket lättare för mig att somna sen. Oavsett om du kämpar med sömnlöshet, stress eller bara behöver en stund för dig själv så har mindfulness-appen verktygen för att hjälpa dig att slappna av och sova bättre. Appen är utformad för att passa in i din livsstil med korta övningar som passar även de hektiska schemana. Så jag tycker verkligen att ni ska gå in och testa mindfulness-appen för det finns så mycket att välja på där. Välkomna till min podd Nyfiken på. Här får jag chansen att möta människor som jag är nyfiken på utifrån deras historia, kunskap och erfarenheter. Människor som jag inspireras av och förhoppningsvis kan vi med det inspirera er. Tack för att du är med och lyssnar. Kristina Andersson är näringsfysiologen med ett brinnande intresse för kost men också för vårt beteende. Hon fascineras av att se vad som kan hända med och i våra kroppar beroende på vad vi äter och därmed också hur vi beter oss. Hon tycker det är viktigt att vi lyfter blicken och ser helheten, inte vara så fokuserad på vad vi får äta och inte. Kristina har skrivit flertalet böcker och är en väl anlitad föreläsare. Jag har själv varit på en föreläsning med henne och älskar hennes sunda inställning och hur hon vill göra kost okomplicerat. Jag är nyfiken på varför kroppen är så triggad av socker och vad sockret gör med oss. Hur kan vi hitta det dolda sockret i produkter vi köper och hur kan vi göra för att undvika socker och hitta andra alternativ istället? Dessutom närmar vi oss julmånaden december. Då dukas det vanligtvis fram så mycket gott och det innehåller en hel del socker. Hur ska vi tänka för att få njuta av julen och dess smaker men samtidigt behålla en balans i det vi får i oss när vi njuter juletid?
Trycker i alla fall på play-knappen. Mm. Den rullar nu.
Den gör det, vad bra.
Och den lyser rött. Ja.
Åh, herregud. Ja, jag får säga välkommen igen, Kristina.
Tack.
För jag säger igen, därför att vi har redan spelat in det här avsnittet. Mm. Jag är ju väldigt nybörjare på att podda och ska erkänna mitt stora misstag. Jag glömde trycka på play-knappen. Mm. Så vi gjorde ett helt avsnitt. Och när jag ska stänga av så ser jag att jag inte ens har tryckt på. David Sundin som var här för några veckor sedan, han varnade för det. Han sa, det kommer att hända någon gång. Han hade gjort det själv. Och jag tänkte precis innan vi började, jag undrar den där, kommer hända mig? Ja, det har jag redan gjort nu. Så att jag har världens snällaste gäst som tar sig tid att komma hit igen.
Ja, det är så trevligt
tack
att vara här. Ja.
Jag bjuckar på den där. Ja.
Oh, gud, det kommer bara bli så mycket bättre denna gång.
Ja, men exakt.
Det är liksom, då har vi repeterat allting nästan.
Det har vi gjort. Vi ska bara se till att vi kommer ihåg, sa vi det förra gången eller säger vi det nu? Så det kanske blir lite så. Men ändå, och välkommen också ni alla som lyssnar. Det jag tänkte på, vi ska prata om då, du är ju näringsfysiolog, så vi ska prata om kost och hälsa.
Yes.
Och framförallt kosten, och fokusera på den. Det jag tänkte med att man kunde börja med att titta på, det är liksom så här, näringsfysiolog. Mm. Varför blev du det?
Oj, ja, egentligen handlade det ju om att jag hade en kemi- och biologilärare som var fantastisk på gymnasiet, som fick de ämnena att vara så inspirerande. Och man blev så nyfiken på att lära sig mer. Faktum är att jag tror att de flesta i min gymnasieklass har gått vidare inom medicin, liksom inriktningen faktiskt.
Vad underbart.
Ja, och där ser man ju hur stor effekten av lärare är,
liksom,
hur man lyckas förmedla. Så en liten heads up till Raja om hon mot förmodan skulle lyssna.
Ja, verkligen. Ja,
men så att det var liksom det som var då. Och då vi egentligen in på medicinområdet. Din läkare skulle ju gärna vilja bli. Det trodde jag åtminstone från början. Men så var det där med betygen. Okay. Så att jag började plugga biomedicin egentligen. För det var liksom mycket molekyler. Sen någon gång där i början så började vi prata om så här vad man skulle göra sen. Och så allting handlade liksom om att man skulle forska. Och så kände jag så här, nej, men det vill ju inte jag. Och det var någon som sa till mig så här, men vad gör du här då? Och jag bara, ja, vad gör jag här? Och jag har alltid varit intresserad av liksom kroppen och friskvård, hade det som tillval och sådana saker. Så då började jag titta lite på utbildningen som gick mer åt friskvård, alltså kost och träning. Och då var det väl helt enkelt så att fysiolog då, nutritionslinjen, det var liksom det nördigaste inom det. Hälsopedagog och sånt fanns ju också, men det var inte så mycket molekyler.
Och det var det liksom du ville grotta in i grunden?
Ja, men
in
exakt. Alltså hur funkar det egentligen på molekylnivå i kroppen? Plus att då kunde jag ju tillgodoräkna det jag hade, liksom, mycket av det jag hade läst.
Och du har fortsatt att nörda dig in i kroppen?
Ja.
Men om man tittar, vad är skillnaden? För det finns ju också kostrådgivare till exempel, ja, och näringsfysiolog. Vad är skillnaden mellan dem till exempel?
Jag menar, kostrådgivare och näringsfysiolog är ju jättestor skillnad. Vi näringsfysiologer och nutritionister är ju samma sak. Det är ju en universitetsutbildning. Det är, ja, man kan väl hoppa av efter, eller hoppa av, men ta en kandidat efter 3 år. Men de flesta tar ju en magister på 4 år. Så det är ju liksom grunden. Mycket molekyler först.
Hur många år har du då läst?
Alltså näringsfysiologi, alltså det är ju 4 år. Sen
totalt
har jag ju liksom inte slutat.
Nej,
nej.
Okay.
Mm. Och sen måste man ju läsa lite beteende. Och sen måste man ju läsa lite om ätstörningar. Och sen måste man ju liksom, måste. Men det är ju
för
det.
Man blir nyfiken på
exakt,
ännu mer.
Exakt, man vill läsa mer. Jag har nyligen läst en fördjupningskurs för oss nutritionister om idrottsnutrition till exempel. Så att man hela tiden håller sig så här.
Just det. Men kostrådgivare är ju bra i sig själva i det de
ja, men
gör
exakt
i sitt yrke.
Ja, för kostrådgivare det är ju ofta, eller det är ju privata utbildningar, brukar ligga motsvarande 10 dagars utbildning. Man brukar prata kring 200 timmar lärarlett, eller så här. Eller det blir det ju inte, men 200 timmar ungefär. Liksom. Så det är ju ljusårsskillnad i hur djupt man går. Men precis som du säger, det handlar ju inte om att vara bättre eller sämre, utan det är olika liksom, djup i kunskapen. Vill du ha hjälp med att äta bättre och få till liksom, bättre vanor, så finns massor av kostrådgivare som är grymma och kan hjälpa dig med det.
Mm.
Däremot så kanske lite djupare kunskap, då
är det näringsfysiologin, ja, som man måste
exakt
gå in på den. Men då har vi i alla fall vad som är skillnad mellan dem. Jag tänkte att vi skulle börja med att liksom ta lite liksom övergripande, därför att vi kommer att komma in på det här med socker, och också att vi närmar oss julen, där det är en hel del socker. För socker kan ju vara lite bökigt för väldigt många. Även jag, när jag blir trött.
Ja, även
alltså det
jag
blir ju, alltså socker, ja precis. Så att det är ett spännande ämne tycker jag. Men för att få liksom lite mer generellt tänk kring vad vi äter, så tänkte jag att vi skulle börja med det. Och jag vet att du pratar mycket om det här med att man ska liksom ha en balans, för vi känner ju varandra sedan tidigare, och jag har varit på föreläsningar med dig, vi har varit på träningsresor tillsammans och jobbat, och jag älskar ditt sätt att tänka liksom det övergripande och att man ser helheten på ett annat sätt och inte gör det så komplicerat. Vad tycker du är viktigast att tänka på när det gäller mat och kost?
Oj, det är en jättestor fråga.
Som en så här övergripande tänk.
Ja, men det är ju egentligen grundläggande. Det är ju så här, vem är jag, vad behöver jag, och att vi är olika där. Så att vi inte bara, det pratas ju så oerhört mycket om kost idag. Och det är så oerhört svårt egentligen att prata allmänt om kost, eftersom att det är så många individuella mottagare. En del behöver skärpa till sig, en del behöver slappna av. Och det är så svårt att liksom, rikta informationen rätt, så att säga.
Och det är bra att du säger det, för när vi pratar om det här idag så kan det ju vara, alla är ju olika som tar emot den här informationen och är på olika plats.
Exakt.
Så att, liksom, därför så vill vi ändå så här, vi pratar väldigt generellt nu idag.
Ja.
Och kanske gå in i några exempel, men annars väldigt generellt.
Ja, och jag skulle vilja säga att min utgångspunkt när jag pratar hälsa, då tänker jag, och kost framförallt då, hälsa för mig är egentligen mycket, mycket större än bara maten. Men eftersom att vi nu pratar om maten, och då är mitt perspektiv på hälsosam mat, det är den maten som ger oss näringen, som ger oss det vi behöver. Sen har vi ju det andra med ett hälsosamt ätbeteende som kan handla om andra saker. Till exempel att det inte blir, att man inte får ångest av att äta till exempel. Eller att maten styr en för mycket. Då kvittar det hur perfekt det är som ligger på tallriken. För att då är det den här, vad ska jag säga, den liksom åt det ätstörda hållet som blir problemet och blir ohälsan i det.
Så då ser man tanken inte egentligen exakt än vad det är som,
ja,
är
och beteendet kring det snarare än vad som ligger på tallriken. Men om vi pratar om vad som är hälsosamt i form av alltså det perspektivet ja, på det.
Det gör vi.
Ja. Mm. Och sen kommer det så här, hur viktigt är det att tänka på det? Ja, det beror på vem du är.
Ja, exakt. Och det där kommer, det blir liksom en liten fälla ibland när man pratar på det här sättet.
För exakt.
Att, men vi hoppas på att ni är med oss och skulle det vara någonting så får ni såklart höra av er om ni tycker att någonting låter jättekonstigt. Men i generellt perspektiv, så vad är viktigt då näringsmässigt när du tänker mat?
Ja, men vi har en massa näringsämnen vi ska få i oss. Det vet vi. Och vi måste få i oss energi. Tillräckligt mycket. Inte för lite. Det är skadligt. Och inte för mycket. Det är skadligt. Det är ju egentligen det vi vet om vi ska vara helt krassa. Sen finns det massa olika sätt att uppnå det på. Jag tycker ju att den absolut enklaste liksom förhållningsregeln att ha med sig, det är ju att om vi väljer rena råvaror i så stor utsträckning som möjligt, då bockar vi liksom automatiskt av att vi får näringsrik mat. För det är ju där näringen finns. Dessutom, som jag misstänker att vi kommer in på lite senare när vi pratar socker och sånt, så funkar vår aptitreglering bäst när vi får smakerna på det naturliga sättet, så att säga.
Hur menar du då?
Jo, men det är oftast när vi har mixtrat med smaker, med sött till exempel, som gör att vi inte riktigt får den mättnaden som det är tänkt att vi ska få. Det är liksom egentligen meningen, vi ska äta mat, det ska vi få en belöning av, sen ska vi bli mätta och nöjda och sluta. Tills vi behöver äta mat igen, liksom. Och det är ju jätteväl reglerat i kroppen. Och där ser man tydligt i studier att äter man liksom rena råvaror, så som det, smakerna är kombinerade i verkligheten, liksom, då funkar det bra. Men går vi på det som vi brukar kalla för högbelönande mat eller supersmaklig mat, där man har liksom lekt med smakerna, framförallt sött, fett, salt, då har vi inte den begränsningen och det är då vi kan liksom överkonsumera kalorier så mycket lättare. Och då är det mycket, mycket svårare att kontrollera sitt matintag.
Och då får man med sig i sig mer energi och inte lika bra näringsbalans.
Mindre näring ofta. Mindre näring och mer energi.
Och det är den balansen som inte i längden är så sund.
Nej, men exakt. Ja. Mm. Det här ämnet är ju så oerhört komplext. Man kan göra det så oerhört komplext. Titta varje liten detalj och vi kan gå ner på molekyler och så vidare och vända och vrida och det beror på hit och dit. Men om vi zoomar ut och ska bara säga så här, men låt ge mig bara ett råd, liksom. Då är det ju så enkelt som ät rena råvaror.
Ja, så egentligen är det så enkelt.
Ja, egentligen.
Och sen så är det ju som sagt många andra saker som styr med att vi har det liksom i tankarna och att det inte alltid är... Tanken kan ju vara ganska stark ibland. Jag tänker också, ibland när man har börjat äta så här hälsosam, man har fått in det, en bra vana, liksom, nu känner jag att nu har jag det, så är det lätt att det kanske fallerar. Mm. Nu inte jag har ju haft ätstörningar när jag var yngre, ska jag säga, så jag har full respekt för den delen, men ibland då nu när jag är fri från allt det där, så kan jag ändå ha så här sköna perioder när jag verkligen äter bra och råvaror och så vidare, och så börjar jag liksom äta någonting lite grann och sen så bara, ja men det gör ingenting om jag tar det här också, och sen så fallerar det där lite grann. Man blir nästan lite grann som periodare, att man äter jättenyttigt och så fallerar det. Typ som med träning ibland, att man är superduktig på att träna ett tag och sen blir man förkyld och så kommer man av sig. Där tittar jag och tänker på, hur ska man få den här liksom hållbara och tänka liksom att det ska hålla länge?
Ja, man måste ju gå tillbaka lite till hur man själv fungerar. Risken är ju, jag skulle säga att det sitter ju liksom beteendemässigt och attitydmässigt i många sådana sammanhang, ska jag säga. Dels att man kanske när man då är inom citationstecken nyttig och hälsosam, så blir det för, man kanske tränar för mycket, äter för lite, vilket gör att man faktiskt inte klarar av att hålla det, och då kommer det kanske när det kommer in en extra liksom aspekt i det, som typ lite stress eller lite det händer någonting som man blir lite irriterad på, då är det lättare att det fallerar. Och det är ju ingen fara. Vi behöver inte göra 100% rätt. Och då kommer nästa liksom attitydsgrej in. Och det kan ju handla om att när jag då börjar just den tanken, äsch, liksom, det här är ju inte så farligt. Och det är det ju inte. Men då är det attityden och inställningen till mitt, om man ska uttrycka det som ett snedsteg, det vill jag egentligen inte göra, men jag tror ni förstår då. Mm. Inställningen till det som egentligen gör, vad händer sen? Som jag brukar prata till folk som då försöker skärpa upp sina kostvanor och då råkar göra någonting de inte har planerat. Och så normalt så brukar man liksom så här slå på sig själv. Ah, vad dålig jag är. Liksom. Nu kan jag lika bra. Jag klarar ju inte det här. Att man liksom verkligen ser att jag har inte misslyckats förrän jag ger upp.
Nej,
det är ju liksom när du slutar försöka eller börjar köra, liksom vänder bilen och kör åt andra hållet, och då har du ju misslyckats. Liksom.
Ja, och jag brukar tänka också när det gäller träningen till exempel, för där har jag fått en del frågor själv när jag varit ute och föreläst, att jag har precis kommit igång med min träning, är det någon som säger, och så blev jag sjuk och förkyld och så kom jag av mig och nu har jag inte tränat på 3 månader. Och då brukar jag säga, men tänk inte bara här och nu. Du kommer bli sjuk igen. Du kommer få en förkylning igen. Om du ser det i flera år, så är de förkylningsperioderna ganska korta. Så ser det som att, ja, men då vill jag väl kroppen lite från träningen nu. Så får den återhämta sig i sin... Och sen så får jag börja igen och inte räkna med att jag börjar på samma nivå.
Nej.
Utan liksom trappa upp. Men att det är ju lite upp och ner ibland.
Exakt.
Men det är inget fel att det går, det blir lite jobbigt. Nej. Ibland. För det, ja, men då kommer vi tillbaka. Ja. Så att man ser det mer långsiktigt.
Exakt.
Och inte det här kortsiktiga. Nej. Hela tiden. Nej. För då tror jag att det är lätt att man känner, nej fasiken alltså. Och så slår man på sig själv, vilket, ja, man absolut inte ska göra. Nej.
Det är ju precis det, att liksom, det spelar ju inte så stor. Och där kan jag väl liksom så här, kanske få, egentligen jag är inte negativt inställd till liksom, begreppet dieter och så vidare, utan det handlar ju helt på vad man gör. Men okej, okay, där kan jag väl kanske då ge en liten känga åt dem som skrämmer folk, vill jag nästan använda, som säger att tar du någonting så har du förstört allting och så får du börja på ruta 1 igen. Nej, men så är det ju inte.
Nej.
Allt bra jag har gjort har jag ju med mig. Det är ju som en spelplan. Har jag gått 10 steg framåt så har jag ju fortfarande gått 10 steg fram innan jag börjar bakåt.
Precis. Risken liksom är ju bara det att om man till exempel, om någon skulle då äta nyttigt till exempel eller inte dricka alkohol på en månad och så tar man ett glas i mitten eller tar någonting i mitten, så är det bara kanske svårare för dem att fortsätta de där 2 veckorna om man har liksom tagit någonting i mitten. Men det är klart att det är där som man har varit sund i och kroppen har fått må bra av. Det försvinner,
ja, men det
ju inte.
Försvinner ju inte.
Nej.
Så att sluta, det,
ja, nej.
Sluta tänka att det finns liksom rätt och fel och som skadar. Och det är kanske också, tillbaka till den egentligen grundfrågan du ställde, är kanske också en anledning till att det kan vara svårt att motivera sig här och nu. För att skulle jag leva på, ska vi ta exemplet kanelbullar, det kommer inte bli bra.
Nej.
Nej. Men liksom att ta en kanelbulle spelar ju ingen roll. Och du får ju ingen effekt direkt av det. Eller samma sak som att så här, du tappar ju inte all muskelmassa och kondition för att du hoppar över ett träningspass.
Nej.
Vilket lätt kan bli så här, jag kan strunta i det. Eller åt andra hållet så är det ju inte så att bara för att tacka nej till en kanelbulle eller gå och träna så blir jag ju inte smalare eller starkare eller mer vältränad på denna gången.
Och det är helheten.
Ja, och det kan ju göra att det är svårt att motivera sig till denna gången, för att det är så här, en gång mer eller mindre spela. I ärlighetens roll inte någon roll ju.
Nej. Jag kan i alla fall vara så, jag vet inte om någon känner igen sig det, men att jag nästan behöver bestämma mig för det. För att det kan vara lätt annars här, att ja, men det gick bra att inte träna igår.
Exakt.
Och jag är så trött idag efter jobbet, så jag lägger mig och vilar idag igen. Och så är jag egentligen inte så, nej, trött. Det är hjärnan som är trött, men kroppen kanske behöver röra på sig. Så det är lite,
exakt,
olika där.
Ja.
Nu kommer vi in på kroppen också. Men det har ju faktiskt lite grann ihop.
Ja.
Och då, just där, vi ska komma in på julmånaderna också, tänkte jag lite längre fram när vi pratar om socker. Men just det här med att tänka länge, att julmånaden är ju en månad.
Ja.
Ja. Och då kan vi njuta en del då.
Mm.
Lite extra.
Absolut.
Kanske, och tänka långsiktigt. Då kommer vi till det här med sockret.
Mm.
Och jag gick ut också på Instagram då inför det här och ställde lite frågor som jag kommer tillbaka till. Men vi kan börja prata om vad socker, bra eller dåligt? Alltså jag vet inte vad man ska säga. Vi behöver ju socker på ett visst sätt, men varför är socker inte bra?
Nej, men om vi börjar, alltså, och det där är egentligen vårt klassiska, att vi vill gärna facka in saker i bra eller dåligt.
Ja, det kanske gör.
Ja, och så här, men okej, är det socker bra, giftigt eller ofarligt? Och vi kan i ärlighetens namn, med om vi vill ha forskning och liksom belägg för det, så kan den, vi inte säga att sockermolekylen är giftig eller farlig för oss. Så det går inte. Däremot så ser man att kostmönster, alltså när man tittar på hela vårt matintag, så personer som då får i sig stora mängder av tillsatt socker. Och tillsatt socker, det är när man har en produkt och sen har man helt socker i den, helt enkelt. Det vill säga, det har inte det är inte naturligt förekommande som i frukt. Där finns det ju från början, det är ju ingen som har hällt i det. Och då ser man då, sådana kostmönster ökar risken för vissa sjukdomar, framförallt för övervikt. Och övervikt ökar ju sen risken för cancer till exempel och sånt. Så att, nej, stora mängder tillsatt socker ska vi inte äta. Men från den informationen ner till att säga så, oh, tacokryddan är farlig för att där innehåller lite socker. Det går inte liksom. Det, då är det inte sant längre.
Nej.
Så själva sockermolekylen...
I tacokryddan menar du att det är inte så mycket näring i världen?
Nej,
där.
Men jag menar, och det är ju inte så mycket.
Nej,
hur många
precis.
Gram tacokrydda får du i det? Alltså, ja. Vi liksom, det är ju sila, mygg och svälja kamener.
Vi blir kanske lite lätt fokuserade på säger, ett specifikt ämne. Mm. Så det är nästan så att vi väljer bort frukt. För att det, och det hör jag folk säga, nej, men jag ska inte äta mer socker idag, så jag äter ingen frukt.
Nej, men exakt.
Och hur tänker du kring det?
Att det är jättetokigt. Och det är precis som du säger, det är den här... detalj, liksom, fokuset som vi lätt får. För sockermolekylen är som sagt, den kan vi inte säga är farlig. Och många pratar ju om att det är olika socker i typen, ja, vi tar kanelbullen igen och en frukt. Men det stämmer inte. Det är exakt samma molekyl. Så att det är inte molekylen som avgör om det är bra eller dåligt, utan det är i vilken källa får du det? Vad kommer det paketerat med? För molekylen är inte farlig. Men däremot om vi får det i sånt, och det är ju oftast där det finns, där det kanske inte finns så mycket annan näring. Alltså tittar vi på läsk och godis och kakor och bullar, det är ju inte en massa näringsrika saker i det. Och då är det, men det är inte bara sockret som är liksom problemet,
utan det är avsaknaden.
Det är avsaknaden av näring liksom, som är problemet. Socker är ju liksom så att rent socker, alltså typ grunddefinitionen på tomma kalorier. Det bidrar med energi, kalorier, men ingenting annat. Och då kallar vi dem för tomma. Så att istället för att liksom sätta blicken på huruvida någonting innehåller socker eller ej, så vill vi veta så här, vi vill se till att varje tugga ger oss så mycket näring som möjligt. Om det är så att vi behöver det.
Det är det här jag tycker så mycket om med dig, att det är en sån sund inställning till det. Att det är liksom inga förbud, utan det handlar om helheten och näringen. För det är ju väldigt många som pratar om det här raffinerade sockret, mm. att man ska undvika det. Mm. Och menar du då, det är ju det här socker, inte att det är tills, alltså att man har tagit fram det på ett fel sätt, utan det är att du tillsätter det så att det blir för mycket av det på ställen där man inte behöver det.
Ja,
alltså är det då, så? Därför man ska undvika raffinerat.
Ja, socker. Och egentligen är det så här, det kvittar egentligen om det är raffinerat eller ej. Alltså det är också där vi har sett, visst man kan tänka om man tittar på det då vita sockret som vi ofta kallar för det, liksom det raffinerat. Och så tycker vi så här, men då är råsocker bättre, det här bruna. Alltså det är ju marginellt, där är lite mer mineraler i det. Men alltså du ska inte äta socker för att få mineraler i det. Då ska du ju liksom, alltså, visst det kommer ju vara skillnad, men det är inget argument liksom.
Nej, och där är till exempel då tänker jag om man tar en kopp te, om man använder socker eller om du använder honung.
Ja, det är ju lite skillnad.
Det är ju lite skillnad ändå, för att det är väl lite mera...
Där är just honung är ju ändå mer, det är inte bara, den är ju liksom, det är inte taget ur ett sammanhang på samma sätt, för det är det ju med sockret. Oavsett om då råsocker som man tar från sockerrör eller då vårt traditionella socker som vi tar från sockerbetor, så är det ju ett ämne som är taget ur sitt sammanhang, renodlat, och så använder vi det just för sin söta smakskull. Medan honung är ju liksom, om man nu ska använda, jag är lite emot det här ordet naturligt, men det är ju naturligare på så vis att det kan man gå ut i naturen och ta från honungen.
Och det
honungen,
var det liksom. Vi gjorde på savannen.
Ja, men exakt. Ja. Ja.
Varför har du svårt med det här med naturligt?
Ja, men för att det säger ju egentligen ingenting. Alltså det är lätt att man tänker så här, naturligt är nyttigt och hälsosamt. Och är det inte naturligt så är det farligt. Det finns ju jättemycket naturligt förekommande gifter. Alltså flugsvamp är ju naturligt. Det ska du ju inte äta för det. Och bara för att någonting är skapat syntetiskt, som vi liksom uttrycker det, så blir det inte farligt. Alltså om vi tittar på en molekyl, så är den vad det är, alltså det ämnet är vad det är, oavsett om man har tagit ur en växt eller man har satt ihop den själv. För när det väl är, alltså den här molekylen, den...
Och det är lite grann då egentligen som du pratar om råvaror istället. Mm. Du pratar råvaror, men sen tänker jag också att det finns ju processad mat.
Ja, exakt.
Och där vet jag att du tänker lite olika med de här två. Hur tänker du kring processad mat?
Alltså det är ju även där blir det ju liksom egentligen som en gradering liksom. Om vi tänker råvara, det är det du kan gå ut och plocka i naturen. Det har vuxit eller levt i naturen och du kan liksom tydligt... Man har bara gjort så att det är ätbart. Liksom. Djuret har blivit en köttbit. Bönorna är konserverade eller kokta så att du kan äta dem. Alltså, vi pratar på den nivån. Då är det ju fortfarande en råvara. Sen ju mer du gör med den här råvaran innan det blir mat. Liksom, då är det vi pratar om liksom, olika grader av processning. Och egentligen ska jag säga att vi experter, vi slarvar ju lite för vi säger bara processad mat. Om det finns faktiskt en gradering kring det här. Och det som man ser är det liksom som vi ska inte äta för mycket av. Det är ju det som man kallar för den ultraprocessade maten.
Och vilken mat är det?
Om du tänker på en ingredienslista så står där då bara liksom själva ingredienser och inga råvaror alls.
Som vilka ingredienser då?
Ja, men då skulle det kunna stå olja, socker. Och sen så står där allt det här och du inte vet vad
så
det
man
är.
Inte förstår vad det är. När man inte förstår vad det är, antingen googla eller så skit i det.
Ja, och så här först också en fundering så här, hur mycket ska jag äta av det? För att jag är jättestor förespråkare för rena råvaror. Det är det vi ska liksom ta sikte på. Det innebär ju inte att det är katastrof om du äter något ultraprocessat.
Nej, det är balansen då.
Det är ju balans, alltså det är klart att få plats för lite sånt också. Men vi ska liksom inte basera vår mat på det. Så att, okej, du får tag i någonting som är ultraprocessat. Då kan du fundera så här, okej, vill jag äta det ändå? Ja, det här är liten del av min stora mat som egentligen innehåller väldigt mycket näring. Kör, det är inga problem. Eller så tänker du till på att, nej, vänta, jag hade förväntat mig att få i mig näring i den här måltiden. Jag väljer någonting annat.
Just det.
Så att det är ju, och det är det som är det svåra när man säger så här, är den här produkten bra eller dålig? Vad förväntar du dig att få ut av det? Förväntar du dig näring, då är ju en ultraprocessad produkt inte bra. Förväntar du dig bara njutning, ja, då är det ju frågan så här, tycker du att detta smakar gott? Kör! Aha.
Och där är ju en så här balansfråga.
Exakt.
När det gäller då sockret som om jag kommer tillbaka till det, så är det ju det att börjar man äta lite socker så vill... Vi ju oftast ha mer.
Ja,
vad beror det på?
Alltså det är ju, vi brukar säga att det är gott. Men egentligen är ju effekten i hjärnan är ju att det är skönt.
Ja, så är det ju.
Ja.
Fast det är lite gott också.
Ja, ja, alltså, men det är ju gott. Liksom. Ja. Men det är ju liksom, vi får ju då dopamin och opiatfrisättning i hjärnan. Och det gör ju sammantaget att det är lite lugnande. Det är smärtlindrande. Och det är ångestdämpande.
Man blir lite piggare också, va?
Ja, det
jag känner
det,
i alla fall, absolut. Jag upplever mig piggare, jag säger inte att man blir det.
Nej, men det blir du ju av att det är ju snabbt tillgänglig energi, framförallt för hjärnan. Det vill säga att du blir ju liksom så här, okej, nu är jag med i matchen igen, om det är det som har varit anledningen till att du kände att du behövde äta någonting. Men den här andra effekten, faktum är att man använder ju sockerlösning på för tidigt födda barn som smärtlindring. Så att det är ju liksom potent smärtlindrande. Och det är ju lite det som gör också att vi, ja men det klassiska tröstätandet. Det
är precis, jag tänkte så när man är ledsen. Ja,
det är ju liksom inte bara hittepå utan det är tröstande på riktigt. Sen är det ju inte så bra när man hamnar i att vi tar till det hela tiden.
För vi mår ju inte bättre av det i längden.
Nej,
heller då.
Nej, vi gör ju inte det. Och jag vill nyansera innan vi kommer vidare i det här. Så att det går inte att säga att socker och sockermolekylen är farlig och giftig och dålig. Men om vi ska ta andra sidan så är det ju väldigt svårt att argumentera för att socker skulle vara någonting nyttigt som vi bör se till att få i oss. Så att det är ju det som gör det så svårt att prata om. För att när man då säger så här, det är inte giftigt. Då tror folk att, jaha vadå, tycker du att man ska äta jättemycket socker? Nej, men vi ska inte skrämma folk med att det är farligt att få i sig. För det gör större skada än nytta, tror jag.
Ja, och så blir nästan den här fokuseringen som man ibland kan tycka blir skadlig. Ja. För jag förstod när jag fick reda på att jag hade ADHD när jag var 45 år. Men... Då kunde jag se också på mina söners beteende lite grann på mig att det här med att småäta För att jag blev ofta väldigt trött. Och när man har då de här koncentrationssvårigheterna så får man koncentrera sig extra mycket. Hjärnan blir trött och jag gick och små åt. Och jag kunde inte liksom förstå. Jag var ju egentligen ingen, om man kan kalla det sockerrotta eller så, när jag var liten. Det var inte det jag ville åt, har jag förstått. Utan det var ju, jag var ju trött.
Ja.
Så jag gick ju och tog. Och jag kan se ibland när min son kommer hem från skolan till exempel, att han går direkt fram och tittar om det finns någonting liksom snabbt att få i sig. Och jag frågar, är du hungrig? Nej, han är ju bara sugen på någonting. Är det då för att vi är liksom trötta och vill kicka igång oss igen?
Ja, det kan ju vara en kombo. För när det kommer till de här liksom diagnoserna så handlar ju väldigt mycket också om dopamin.
Verkligen.
Och ett väldigt stort behov av dopamin. Det är ju det som gör så här koncentrationssvårigheterna. Så här, nej, det här... Att prata med dig kickar inte tillräckligt mycket, så att nu letar jag mig efter något som ger en större kick. Liksom. Och det är ju dopamin vi får också av att äta. Och där ska vi ju säga att det får vi av allt matintag. Men olika mat ger olika stark belöning och olika stark belöning hos olika individer. Så att det är ju det här som, framförallt om det smakar sött. Och då är det ju inte bara rent socker, utan även när till exempel mjöl blir finfördelat, så det som vi klassiskt pratar om, snabba kolhydrater, kan snabbt ha den här söta, motsvarande söta effekten
egentligen.
Man tar
egentligen en kaka, det är ja, men precis socker också, men ja, man tar en macka till exempel.
Ja, eller? Exakt, det vita brödet liksom, alltså den kan ge liknande effekt, att det snabbt ger oss liksom den här belöningen, tillfredsställelsen. Socker då, snabba kolhydrater, fett och salt, och inte minst när vi kombinerar dem. Då får vi den här stora effekten.
Som vi vill komma åt då, när man är lite trött. Ja. Vi kommer in här på kolhydrater och lite grann det här vita mjölet, vilket jag tycker är väldigt intressant. För det handlar väl om just det här att viss mat blir omvandlas, eller omvandlas gör det väl inte, men det kommer ut i kroppen snabbare som socker. Att det har ju då med molekylerna att göra och stärkelsen, va?
Ja.
Som är i vitt mjöl. Och då i bröd och pasta och många av de grejerna. Vad är det som händer? Hur liksom, vad är skillnaden på att äta till exempel pasta och är det, potatis är en annan stärkelse, va?
Nej, det är ju liknande.
Den liknande, men den går väl inte lika snabbt ut? Eller vilken är det som går
pasta,
längre tid?
Eller vad heter det? Potatis går faktiskt snabbare.
Det går snabbare, ja. Men vilken är det som tar lite längre tid om man ska ta någonting annat istället för pasta? För pasta går ju väldigt snabbt ut i kroppen, precis som...
Ja, faktiskt medelsnabbt.
Ja,
vad
jag säga. Ja, men om man tar,
okay. Vitt bröd går snabbt.
Vitt bröd går snabbt. Ja. Vad är skillnad på vitt bröd och pasta? Jag tänker att det är samma ingredienser.
Ja, inte riktigt. Och sen, så handlar, ja, och sen så handlar det om processningen. Helt enkelt, okay, vad man har gjort med. Det är sånt jag också skillnad. Men vi kan reda ut det här.
Ja, det
alltså
det
här
jag,
med,
du har ju rört ihop det. Även jag som är intresserad.
Men det är ju... Och nu kan vi prata lite molekyler. Jag kan...
Ja, men jag tycker det är lite spännande. Ja, vi kan göra det.
Jag gör det. Och sen så säger jag så här. Hänger ni inte med på vad jag pratar om, så lägger jag något inlägg på min Insta.
Ja.
Så, alltså, så kan jag visa bilder på vad jag pratar om ni inte hänger med.
Okej, okay, så ja. Den här, när podden släpps då, nu är det 29, ja. Då lägger du ut på din Insta Kristin Kaspers, nej, jag säger Kristin Kaspers, varför Kristina? kristinaandersson.se ja. Är din Insta.
Exakt. Mm.
Så lägger vi ut lite senare.
Så om ni inte hänger med i det här
också.
Så finns det där också. Men så här, när vi pratar kolhydrater, då är ju egentligen det molekylen vi pratar om. Så att kolhydrater är inte potatis. Däremot så innehåller potatis kolhydrater. Så att det är molekylen. Och nästan allt vi säger innehåller kolhydrater. Alltså potatis, ris. Och då allt från vitt ris till fullkornsris. Fullkornspasta, vanlig pasta. Ja, så att liksom både det vi skulle säga är nyttigt och mindre nyttigt. Det är exakt samma molekyl vi får i oss. Det är långa kedjor av glukos. Och när vi då äter dem så klipps de ner i tarmen till enskilda glukosmolekyler. Och så fort de här kommer in i blodet, då kallar vi dem för blodsocker. Så att man brukar ju säga att kolhydrater påverkar blodsockret. Men egentligen är det ju så att kolhydrater är blodsocker så fort det kommer in i kroppen. Så att skillnaden då på, låt säga det vita brödet och mathavre till exempel, för då är det ju, det är ju samma utgångs, det är ju samma vete i båda fallen. I ena fallet så äter vi det helt, eller så har man gjort en produkt av det. Så är det exakt samma kolhydratmolekyl jag får i mig, men det som gör att det påverkar mig olika, det är hur själva strukturen på råvaran är.
Ja, så att om man tittar på mjölet till exempel, så är den väldigt fin.
Exakt, det är ju fin för det. Då har man ju förstört liksom strukturen först.
Kan man säga att man har förstört de här trådarna då, molekylerna?
Nej, för nej. De är så oerhört små.
Ja, de är så små. Ja,
nu ska vi se om jag kommer... Det här, jag kan ha fel på någon nolla sådär, men om ni tänker er att 1 gram ren glukos, och glukos det är det vi kallar för druvsocker. 1 gram sånt innehåller ungefär 3 gånger 10 upphöjt till 23 nollor.
23 nollor.
Eller upphöjt till 23. Alltså 23, som du säger, så här, 3 och sen så sätter du 23 nollor efter. Så många molekyler är där i 1 gram. Så att vi fattar hur smart det är molekyler liksom. Mm. Ja.
Ja, då är de
och det kan, jag kan ha missat på någon nolla där, men bara ni fattar.
Vidden av det.
Vidden av det. Ja.
Så det är det som gör då att de här... att när det kommer ner i kroppen och man äter de här molekylerna, oavsett var det kommer ifrån, så uppluckras de då, klipps sönder olika.
Ja, eller så här, det tar ju, som du tänker att det är ett fint fördelat mjöl. Då från en mjölkorn ner till den här lilla molekylen, det arbetet är ju inte så stort som att du har en hel kärna som först då ska finfördelas till ett mjöl för att sen kunna bli en molekyl. Så att det är egentligen det arbetet som är det relevanta när vi pratar snabbt och långsamt.
Och vad betyder det arbetet för kroppen?
Ja, det är ju positivt.
Ja, alltså att på vilket sätt då?
Bryta ner det, att det får jobba lite.
Att kroppen jobbar lite.
Ja, exakt.
Och då förbränner, alltså den jobbar med maten.
Ja, och det handlar inte om förbränning. Utan
nej,
det handlar,
förbränning, utan exakt. Den jobbar ner maten.
Ja, exakt. Och det handlar ju egentligen om att då blir blodsockersvaret jämnare. Och dessutom så ser vi effekter på så här att det... Det mättar bättre, för då är det också mer fiber och sådana saker. Mm. Så att, men egentligen essensen i det här, det är ju att det är ju exakt samma molekyl om vi pratar vitt bröd eller något av som vi pratar är liksom nyttigare. Och samma sak om jag pratar godis, läsk eller frukt. Det är alltså inte en annan molekyl, utan det handlar återigen, hur kommer det paketerat? I läsken och godiset är det bara sockermolekylen, medan i frukten så kommer det tillsammans med vitaminer och mineraler, antioxidanter och fiber. Så att det är ju inte molekylen som avgör om det är bra eller dåligt, för då är alla same same, utan det är ju liksom i vilken form äter du det.
Och kan det också vara mängden, alltså hur koncentrerat det är?
Ja, absolut. Ja.
För att vissa saker innehåller ju såklart kanske mer utav den här molekylen, alltså mer socker. Alltså vissa som inte ligger någonting runt omkring.
Nej,
alltså
men
om du dricker läsk till exempel.
Ja.
Det är inte så mycket mer.
Nej, det är ju inget annat.
Det är
ju
typ bara i princip socker utblandat.
Ja.
Medan då, som du säger, i frukt så har man då fiber och alla de här andra sakerna som hjälper till.
Ja,
det är ju otroligt spännande.
Eller hur? Och då är det ju så intressant att vi har hängt upp oss på de här molekylerna och detaljerna. Istället för att titta på, för vad det som faktiskt är relevant för folk, det är ju att veta... Vad ska jag lägga på tallriken?
Exakt.
Och det är ju själva maten och inte de här detaljerna.
Nej, så att om man till exempel också kommer hem och är hungrig, så är det bättre att kanske ta en frukt än att ta en liten kaka.
Ja.
Så det lönar sig. När det gäller då den här, nu ska jag ta fram... jag ställer ju frågor då på jag brukar alltid ha en lyssnarfråga, men jag tänkte att jag frågar istället mina härliga följare lite grann om det här med socker. Och då först så frågade jag på Insta då, har ni svårt att stå emot sockersuget? Svaret då blev ja 84%, nej 16%. Det är ju lite grann anledningen till varför vi också pratar om det här. Därför att det här blev en sån stor skillnad och det är så många som har svårt att stå emot det. Och därför ville jag då att vi skulle förklara hur det fungerar och att vi inte har fokus på det i längden.
Nej, exakt.
Och sen frågade jag då, när är du som mest sugen på socker? Och där var det väldigt påtagligt att det var väldigt ofta det här. Det är sent på kvällen, eftermiddagen, fredagkväll. Innan mens. Många skrev också efter maten. Mm. Vad är det som gör att man kan känna ett sug efter maten? När man ändå är mätt.
Ja, fast det kanske du inte är än. Alltså mättnadseffekten blir ju inte bara att jag har stoppat i munnen. Utan det ska ju liksom... Det ska ju börja bearbetas maten innan du får ordentlig mättnadskänsla. Du får fullt ut mättnadskänsla av maten.
Det brukar väl... Är det så här 20 minuter?
Ja, det man brukar man prata säga. Om det. Men det är egentligen men det är liksom... Det.
Olika.
Bara aptitregleringen är också oerhört komplext.
Okay. Ja. Men det tar i alla fall tid att man, innan man känner mättnadskänsla. Om man har ätit en tallrik så tar det lite längre tid när du har ätit upp den innan mättnadskänslan kommer.
Exakt.
Det kan vi säga.
Ja, och det märker ju en del. Så, oj, när efter ett tag så känner man, oj, jag skulle inte tagit den där andra portionen för nu blev jag för mätt liksom. Det kan bero på många olika saker. En sak som är ganska vanlig, det är att jag var för hungrig när jag började äta. Mm. Alltså, ska man, nu förenklar vi väldigt mycket. Tänk hunger så som en bränslelampa på en bil. Kroppen kan ju inte själv, den kan ju signalera till dig, vi behöver mat. Ungefär som bilen kan signalera, du behöver fylla på med bränsle. Men varken bilen eller kroppen kan ju lösa det på egen hand. Utan du måste göra ett aktivt liksom, äta. Och om man då förenklar det här så brukar man beskriva det som att om när vi då inte äter på det, då är det som en signal om att det inte har funnits tillgång på mat.
Återigen tillbaka från savannen.
Ja, eller? Men exakt. Ah. För att liksom, hjärnan fattar inte att jag går på 5-2 eller 16-8 eller att jag kör någon detox eller ja, you name it. Liksom. Utan den är ju programmerad för att signalera mat, skaffa mat. Och finns det, får du inte tag i mat, då är det antagligen svårt att få tag i mat. Och då när vi har varit riktigt, riktigt hungriga så dels får vi en mycket större belöning av att äta det vi äter när vi är riktigt hungriga. Vilket man kan tänka till på om det är så att jag är så himla hungrig, jag orkar inte fixa någonting. Jag svänger in om snabbmatskedjan eller vad det var. Då skapar du ett större driv för den typen av mat. Du kommer sukta mer efter den typen av mat du äter när du är riktigt, riktigt hungrig.
För att vi känner den belöningen.
Ja, men exakt. För då har hjärnan lite så här, okej, är det svårt att få tag i mat? Se om du inte kan hitta det där. För det verkar man få tag i när det är svårt att få tag i mat. Det är en liksom del i det. Det har ju inte med att du är sötsugen efter däremot. Utan det kan då handla om att det kan dröja lite längre innan du får full mättnad. För då, och då efterhandskonstruktion såklart med allt sånt här. Kroppen tänker att, för det är ju inte någon som vet.
Nej.
Men att man liksom förklarar då åtminstone med att då får du tag i mat. Då ska du passa på att äta för det verkar som att det är svårt att få tag i mat.
Jaha.
Så att då kan det liksom vara så här, har du då varit hungrig under dagen eller inte ätit på länge. Då är det lite så här, se, här verkar finnas mat. Se om du inte kan hitta någonting mer. Och det kan man nästan känna igen hur man efter middagen går in i köket och drar i skåpen. Så här, finns det någonting mer man kan stoppa i sig? Så att det kan vara en sak. Att man alltså har ätit för lite under dagen. Och det gör att man, det är klassiskt på det här kvällsuget. Det är att man har ätit för lite under dagen. En annan sak, det är att du är trött helt enkelt. När vi är trötta så blir vi sötsugna. Det tråkiga lösningen på det, det är gå och lägg dig.
Ganska enkel lösning, men kanske lite tråkig och man kanske inte alltid kan.
Nej, exakt.
Men vad ska man tänka då om man får det här sötsuget och du är trött redan vid 7 och du kan inte gå och lägga dig än? Därför Nej. Att du behöver upp ett tag till, du kanske har barn eller vad
ja,
du än är.
Ja.
Vad ska man tänka då när det här sötsuget kommer? Vad ska jag göra då?
Alltså egentligen det viktigaste du ska tänka är ju så här note to self. Hur kan jag förebygga detta framöver? Och sen i nästa steg så här, okej, hur kan jag lösa det just nu? Är det så att det kan vara att jag är lite hungrig? Kan jag äta någonting annat som mättar bättre än vad liksom godiset skulle göra? Kan jag ge mig, för att en viss belöning får vi ju att äta överhuvudtaget, att stoppa någonting i munnen. Kan jag välja, om det är så att jag känner att jag behöver stå emot det söta vill jag säga, kan jag välja någonting annat? Kan jag ta frukt? Kan jag ta grönsaker? Kan jag ta någonting och bara få det här att stoppa någonting i munnen, effekten liksom? Ja.
För jag tänkte också på att när, ibland när jag har ätit och blivit väldigt mätt så blir jag trött av det.
Mm. Ja, det också.
Det är som
ja.
Att hela magsystemet jobbar så hårt så att den ja. Tar all min energi och ja. Då blir jag lite trött. Och så sitter man där med ett gäng kompisar, då är det väldigt lätt att man gärna tar en chokladbit Exakt. För att ja. Jag är trött efter maten.
Ja. Och det är också helt fullt logiskt. Vi ska ju antagligen sova när vi har jagat tag i maten.
Ja, just det. Det är så coolt tycker jag att det här med hjärnan och savannen. Att Exakt. Det finns så många beteenden. Och lite grann nu när du pratade om kring det här att man skulle tänka efter så här, varför känner jag som jag gör nu när jag är sötsugen? Har jag ätit för lite? Att vara lite så här sin egen detektiv och bara känna så här, hur fungerar jag?
Exakt.
Varför händer det här nu? För man lär sig väldigt mycket om sig själv. Ja. Just det att vi alla är olika också och lever på olika sätt och vi jobbar på olika sätt. Så det var väldigt mycket just där kring maten och kvällen. Tufft på jobbet. Någon också skrev det här med när jag känner mig ledsen. Och det var vi ju inne på.
Och det är vi ju inne på. Och det med tufft på jobbet, det är ju liksom en annan aspekt i det. Det är ju det här, och det gissar jag att du pratar med Anna när ni pratar psykologi och hjärnan och beteenden och sådana saker om de här olika systemen. Där vi tar de liksom mer automatiska besluten och handlingar som bara går på automatik. Och sen så har vi mer det här där vi behöver använda för att tänka i stort sett. Och det här liksom systemet som vi använder, om vi nu trycker det som system, vi använder för att tänka lite, har vi använt det hela dagen? Den går liksom inte att maxa till 100%, utan där blir vi trötta. Och då går vi mer på de här enkla. Och de har kortaste vägen till belöning. Så att när du har jobbat hela dagen, då är du för mentalt trött för egentligen för att ta kloka matbeslut. För du kommer alltid vilja ha det som ger den starkaste belöningen. Så det kan man ju också ta. Det handlar inte bara om sött, utan det handlar ju om andra saker också. Tenderar jag att liksom säga, men jag tycker att det går bra under dagen. Sen har jag liksom inte ork till att ta bra beslut på kvällen. Det är inte alls konstigt. Så lämna då inte matbeslut så att det är en trött hjärna som gör dina matbeslut. Det är ju jättedumt.
Ja, det är som att gå och handla i mataffären då. Jag gör ju så dåliga beslut när jag är trött och hungrig.
Och så kommer man hem och så undrar man så här, vad skulle det bli av detta, tro? Det är bara goda saker.
Ja, och man säger, det här är jag sugen på nu. Exakt. Men man får inte ihop någon liksom, balans i kosten efter den shoppingen. Så det som gör då att det är starkt sug efter socker, det är att vi behöver antingen belöningen eller dopaminet eller någonting som kickar igång oss igen för att vi ska liksom...
Ja, och den söta smaken är ju lite intressant för att den signalerar ju egentligen till oss att det här är bra. För det innebär att det är energi i det. Så som hjärnan känner saker, den vet ju liksom inte vad läsk är. Utan den tror ju att är det sött, ja men då är det antagligen honung. Eller så är det fullmogen frukt eller fullmogna bär. Så signalen blir så här, det här är bra. Se om du inte kan leta mer. Och det är kanske någon som känner igen sig från godisskålen. Man tar en godisbit och sen bara, åh, det här var bra. Se om du kan hitta mer. Och så fortsätter man äta. Så att vi har drivet till sött, det är antagligen en överlevnadsinstinkt. För det leder oss till saker som är bra. Det finns ingenting i naturen som har en söt smak och som är giftigt. Så det är också liksom som en slags säkerhetssignal. Medan då beskt och bittert, det kan då vara skänd mat, rutten mat, potentiellt giftigt, sluta ät. Och det är ju därför vi tycker att det är så bra med mörk choklad. För att det räcker med en ruta. För hjärnan säger till oss att det fortsätter inte med det där.
Ja.
Så häller man en massa socker i det så bara, ta mer.
men där kan ju då vara just att man kan ta en bit mörk choklad.
Exakt.
Så behöver man inte lika mycket för att då koppla hjärnan till det.
Exakt.
Det är så otroligt fascinerande att allting grundar sig i egentligen hur hjärnan, och hjärnan har ju inte förändrats genom alla åren. Nej. Även om vårt utbud runt omkring oss inte ser ut som det gjorde förut. Det är mer lättillgängligt att få tag på saker.
Exakt, och vår tolkning. Alltså när liksom hjärnan ber oss att äta något sött, så blir vår tolkning av det vi associerar det med ju liksom då typ läsk eller godis eller någonting. Men det är ju inte så. Det är en del som säger så här, men jag blir sugen på läsk så jag tror att jag behöver det. Nej, alltså så specifik är ju inte liksom drivet från hjärnan är ju inte så här, åh, jag köpte en läsk, utan det är ju nu behöver du något sött eller nu ska du försöka leta efter det. Och sen är det ju vår tolkning av det som blir de produkterna vi har framför oss. Och faran så att säga, det är ju inte att vi har drivet efter det söta, utan ska vi vara lite krassa så är ju faran i det här, det är ju att vi har stoppat i den här, det här är bra signalen överallt nu för tiden. Och det gör ju att vi får använda vår intelligens till att liksom stoppa vår instinkt lite, att så här, just det, instinkten drar mig till det söta, men i det här fallet, om vi då pratar läsk eller godis, så är det inte lösningen. Utan intelligensen får driva oss till, det är en banan du ska ta.
Vi måste hjälpa och tolka hjärnans signaler.
Exakt.
Kan man säga så.
Ja. Och då är vi tillbaka till det du sa innan, som är ju jättebra, att man blir nyfiken på sig själv. Istället för att leta så här, vad står där i tidningarna att jag ska och inte ska äta, hur jag ska lägga upp det. Så bli nyfiket intresserad på dig själv, så att du lär dig vad blir skönt för dig. När slipper du ha det här jobbiga sötsuget på kvällen? Hur ser dina dagar ut då? Så liksom försök vara detektiv liksom på dig själv. Så här, när jag äter mellanmål, då slipper jag det. Och det är ju jätteskönt att slippa suget.
Det är spännande att lära sig mer om sig själv. Och framförallt inte tycker jag, att man liksom tar bort hur alla andra äter, tycker och tänker. Visst kan man liksom lära sig saker, absolut. Men vi alla har olika kroppar, vi har olika liksom, sätt att leva, vi rör oss olika mycket. Vi behöver olika mängd intag. Alltså, så var nyfiken på dig själv.
Ja, men exakt.
Och hjälp hjärnan att tolka saker på rätt
sätt. Exakt, och fundera på om det är rätt tolkning. För att visst, det spontana är ju så här, ät något sött. Lägg dig i fosterställning i soffan när du är trött. Medan den vettiga tolkningen kanske är så här, men sträck på dig och rör på dig när du är trött och ät så.
Jag brukar säga att Byron Katie, som jag har lyssnat på, en fantastisk kvinna som hade en föreläsning här för några år sedan. Hon sa, använde så här, är det sant? Och så säger man då, om jag då säger så här, jag behöver socker nu, så jag, nu tar jag en läsk. Är det sant? Mm. Ja, jag behöver någonting för att bli pigg. Men är det sant att jag behöver? Och ställer man oftast, ställer man frågan, är det sant, två gånger till sig själv, då ger man sig ändå chansen att tänka till lite.
Jättebra.
Och ställa frågan två gånger. För att det är klart att det är sant att jag behöver någonting.
Ja.
Men det är ju inte sant att jag behöver just läsken.
Exakt. Vad är lösningen på det här problemet?
Precis. Liksom? Så då kan man ställa så här, är det sant igen? Man bara, nej, det är sant att jag behöver någonting, men kanske inte.
Och jag gillar ju också det som du har fått med, och det är ett ord som jag har snappat upp från dig. Det här att man marinerar saker.
Ja.
Att man liksom, och det borde vi nog kanske göra mer i allmänhet. Så här, allt vi hör och spontant vill reagera på, att man bara så här, jag tar in det, jag marinerar det. Fundera på, stämmer det här för mig? Är det här relevant för mig? Och sen liksom agera på det. Antingen säga att nej, det där var inte för mig. Eller just det. Så här kan man ju tänka. Eller så här kan jag ju göra. Liksom.
Precis. Ja, marinera, den är bra. Mm. Vi får marinera lite mer. Jag tänkte också sen att vi kanske kan... Du har ju gett några såna här övergripande tips på hur man kan tänka kring... Liksom bara allmänt kring kosten. Det här med balansen och råvaror. Jag lägger upp tre tips sen på vårt Instagram, kaspersen_nyfikenpa. Nu kommer vi till det här med julen.
Ja.
Ja, det är ju så här. Alltså jag är inte alla, men jag tycker julen är en väldigt fin månad, och jag kommer på att jag nu på senare tid, faktiskt, jag tror det var i höstas, som jag gick och just funderade och marinerade tanken kring jul, varför jag tycker så mycket om den tiden. Och då har jag kommit fram till att jag tror att det är flera sinnen i mig som triggas samtidigt. För jag älskar julmusiken. Det blir så här, jag tycker det är så här romantiskt nästan. Jag ser väldigt mycket fint runt omkring med all julbelysning och dekorationer runt omkring. Jag känner dofter som är specifikt för julen, och jag har smaker. Så att det blir så många sinnen som förknippas till det. Därför har jag kommit på att det är därför jag nog tycker så mycket om just hela månaden av julen. Det bjuds ju på mycket smaker, och vi tar fram, lagar mycket mat som är specifika smaker just för den här månaden. Och då vill man ju kanske ibland äta lite extra för att det är just det nu. Nu kan man faktiskt få ta på pepparkakor och pepparkaksmak hela året om man skulle vilja. Men hur ska man tänka inför den här julmånaden? För man vill ju samtidigt njuta av det här, men för att hitta, som du pratar om, balansen i det. Hur tycker du att man ska tänka?
Ja, men kanske ett ledord kan vara njutning. Och det som om man tänker så här, ät de pepparkakorna som gör din julmånad så underbar som du beskriver det. Det är ju jättefint ju. Men den 10:e samma dag ger kanske varken till eller från liksom.
Då har det kanske triggat något annat som
du har pratat
om tidigare. Ja, men
exakt. Eller så äter vi kanske bara för att det finns. Behöver inte äta skumtomtar bara för att det står på bordet. Jag vet, det är lättare sagt än gjort. Men att vi liksom, även där kanske, för vi är ju återigen väldigt lätt att vi vill ha det svart eller vitt. Antingen äter jag eller så äter jag inte. Och att vi liksom mer bestämmer så här, ska jag tillåta mig att äta i jul eller ska jag inte tillåta mig att äta? Ja, eller så kan du korta ner det till, vill jag ha en skumtomte nu? Ja, det vill jag. Okej, jag äter den. Vill jag ha en skumtomte till? Så att jag liksom har inte slutat tänka bara för att jag sa ja till första. Utan att vi liksom kan ha lite mer medvetna val hela tiden.
Så när vi också äter den skumtomten så njuter vi av
exakt.
Den. Och inte känner efteråt att jag skulle inte ha tagit den.
Nej.
Det är kanske risken om man fortsätter att äta. Att det
exakt.
Var ju fortsatt onödigt att äta 10 stycken till.
Ja.
För den första var ju faktiskt väldigt
ja,
god.
Exakt.
Så det finns ju så mycket av den här njutningen som vi har runt omkring. Och jag äter ju inte gluten eftersom min mage inte riktigt klarar av det. Så jag har ju hittat lite olika alternativ, för jag älskar ju fortfarande liksom pepparkakor. Nu finns det också glutenfria pepparkakor, men då tycker jag att då gör jag hellre till exempel råfoodbollar. Mm. Och de brukar jag göra faktiskt lite olika storlekar, så man kan göra så här små. Så man kan ha det lite mer som man kan ta 3 stycken istället för att äta en lite större. Den större kanske jag tar som mellanmål. Jag kan lägga ut receptet på våran Instagram sen, som jag brukar göra i alla fall. Och du kanske har någonting. Har du något sådant här alternativ som man kan komplettera? Säg inte att man ska ta bort andra sakerna, utan mer komplettera. Ja, så man får en annan balans.
Man kan ju göra, för att om man vill då använda sötman på mer, där det kommer paketerat med någonting, så är det ju torkade frukten magisk. Och det är ju det man gör i de här rawfoodbollarna också ju. För då kommer, det är ju samma socker jag får i mig, men tillsammans med vitamin och mineraler och bla 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 bla. Så.
Hade du några recept?
Ja, dadlar.
Dadlar?
Dadlar är ju söta. Ah. Och de är ju underbara att använda på julen. Färska dadlar. Du liksom skär upp dem så att du kan få ut kärnan. Eller torkade går ju också. Och sen så fyller du dem då med någonting gott. Till exempel jordnötssmör, om man tål det. Och sen kan du ju doppa dem i choklad. Och så kan du hacka lite jordnötter ovanpå. Så blir det som små liksom praliner som då blir absolut mycket energi. Inget snack om saken, det är samma sak med raw food bollarna. Men energi som helt plötsligt kommer tillsammans med en massa näring. Och kommer antagligen mätta dig bättre.
Just det, och då vill man inte äta för mycket utav det.
Nej, exakt. Och man kan använda andra nötsmör, man kan smaksätta dem på olika sätt. Så lek med den torkade frukten.
Mm.
Och sen klassiker, varför inte liksom smälta choklad över nötter? Det är ju jul, både nötter och choklad liksom.
Precis.
Så tillbaka till liksom den, för vi kan ju
använda
så mycket.
Som man brukar göra med också, man doppar, men det är, så här, det är också så himla gott. Men det där receptet på dadlarna, kan jag få lägga ut det också?
Det löser vi,
men alltså vad bra, då har ni det inför julen. För det är ju faktiskt första advent som det här sänds. Mm. Så det är lite härligt. Och sen tänkte jag på närmare också på julbordet.
Mm.
Där tycker jag ju att det är självklarhet att man ska ha sina klassiska julbord och sådär. Men jag och syran, det var ett år som då fortfarande när mamma levde, så sa vi att vi skulle hjälpa till. För annars var det ju hon som stod och gjorde allt. Mm. Så då skulle vi ha lite mer så här knytis, att man tog med sig saker. Och det vi gjorde då var att Malin gjorde en fantastiskt god grönkålsallad. Och hon hade en massa citrus i och lite olika saker. Och jag gjorde någon här liten kesoblandning med avokado. Och så hade vi lite olika sådana, mera liksom grönsaksgrejer till. Och då sa jag alla så här, det är så typiskt att ni ska vara så nyttiga. Fast vi åt ju det andra också. Och det roliga var efteråt, det var ju att det var så många som tyckte om att få det där. För det blev inte lika tungt, men det blev ju... De åt ju det andra också, kanske lite mindre för att få i sig lite mer grönsaker. Men att hitta just balansen i det, så att man behöver ju inte ta bort. Och inte, det finns inga förbud, utan hellre bara blanda upp det lite.
Exakt.
Har du någon sån där grej som du tycker om att ha på julbordet?
Vi har ju försökt lite med så här grönkålsintroduktion, men det brukar inte...
Det går inte hem.
Det går inte hem, så bra avslöjar jag nu.
Du kan få det receptet sen. Ja, jag ska be syran skriva ner det.
Jag brukar göra det på egen hand när jag försöker göra lite så. Men det brukar inte. Just det kommer liksom inte riktigt in på vårt julbord, tyvärr.
Nej, men det betyder ju inte, som jag säger, att man ska ta bort någonting från det goda julbord som man tycker om att ha. Utan det är bara med att det kompletterar.
Exakt. Och vi är där igen. Det handlar ju inte om allt eller inget att börja bråka om saker. Utan det är ju, och det är ju fritt, ställer vi fram det där, så kan ju de som vill ta av det. Och
exakt.
Sen kan alla äta så.
Plocka det man vill.
Det är konstigt att maten är så känsligt. Att vi har så mycket åsikter om vad andra äter.
Ja, om vad andra äter. Och sen tycker jag många gånger att man kan... jag vet om man till exempel går ut och äter med... Jag var ute och käkade med min kompis häromdagen. Och så fick vi någon dressing till och så var laktos i den. Så jag tog inte den. Och hon sa det, hade det varit tidigare, då hade hon funderat på... Jag kanske inte heller ska ta dressingen. Exakt. För att jag inte gjorde det. Men jag gör det för att jag inte tål laktos. Och då sa hon det. Att bara att jag reflekterade över. Och idag gör jag ju det. Men att vi ibland inte ens kan. Om jag vill ta ett glas vin. Så måste den andra. Så ska inte du ha. Ja, men ta om du vill ha. Att vi låter varandra välja det man själv vill. Ja. Och tycker om. I en större.
Exakt. Och att vi alltid. Jag möts ju väldigt ofta av det. För folk tror att det jag väljer. de på något sätt tror att när man har gått en utbildning så blir man vaccinerad mot alla former av normala instinkter. Jag kan berätta att så är det inte.
Nej. Vad härligt att höra.
Jag har bara fått lite kunskap, men jag har exakt samma grundinstinkter. Jag äter självklart också för att saker smakar gott. Mm. Men jag har ju så många situationer där det handlar om att folk tolkar det jag väljer som det måste vara det nyttiga. Och inte liksom att, fast det kan ju handla om att jag inte tycker om eller tycker om som leder mina val liksom. Och så just att väljer jag att inte ta någonting, om jag blir bjuden på kaffe till exempel och jag tackar nej inför ett möte. Och vilket kan bero på att jag har druckit tillräckligt mycket kaffe idag redan, jag är inte sugen. Och då börjar folk spontant säga, nej jag borde också dra ner pappa. Men fast... Ja. Alltså att vi tolkar så mycket och vi bryr oss så mycket om vad som ligger på den andra tallriken. Och jag borde också valt bort bröd eller jag borde också...
Nej, välj det du mår
ja,
bra.
Titta på din egen tallrik. Återigen, fundera på hur mår du av att äta olika saker. För att drar vi med stora penseldrag, då är det liksom lätt att prata om det. Men därifrån ner till att säga att det du mår bäst av, det måste vi titta på dig. Det är ju inte beforskat vad Kristin Kaspersen mår bäst av, utan det kan vi ju bara titta på. Hur äter du, hur mår du av det?
Ja, liksom. Exakt.
Sen får man ju inte använda den, för då är vi tillbaka på så här anekdotisk bevisföring. Man får inte använda det man själv har upplevt och sagt att så är det för alla andra.
Nej, och det är också risken.
Exakt, så att den går ju åt båda hållen. Att för allmänna råd behöver inte vara sant för exakt dig. Men det som är sant för exakt dig kan du inte säga gäller alla. Så Nej. Där måste vi ha liksom flexibilitet i våra tankar.
Det tycker jag var bra och är lite bra slut på det här lilla snacket den här gången. Och jag är ju så pass intresserad av det här och jag vet att det är många som är intresserade av kosten. Och man kan ju prata väldigt mycket om kost, allt om kost och träning eller hur man vardagsmässigt eller fest eller vad det nu är. Så jag tänkte att du kanske vill komma tillbaka.
Så gärna.
Alltså vad bra. Ja. Så då kanske vi kan få in lite frågor också och se vad folk är nyfikna på just kring kosten. Mm. Både på ditt Instagram och på vårat kristinaandersson.se Instagrammet eller kaspersen_nyfikenpa. Yes. Så kan ni jättegärna säga kommentarer om vad ni skulle vilja höra mer om. Så kan du komma tillbaka.
Mm.
Superkul. Du hade ju också någonting som du fick vara nyfiken på. Som inte har med det här att göra. För Nej. Jag tycker att det är lite kul att man går ifrån ämnet lite. För att också komma nära din nyfikenhet. Ja. Eller gästens nyfikenhet.
Ja, där är jag ju i grunden så här allmänt nyfiken på varför beter vi oss som vi gör. Det tycker jag är jätteintressant. Och då när jag skulle ta en specifik sak. Så något som jag reflekterat över. Det är ju så här. Vi kvinnor, generellt pratar vi nu, så anses vi ju, liksom, vi ska vara de snygga. Liksom, vi ska bära kläder som framhäver våra former och vi ska gå i klackar och vi ska sminka oss och sånt. Medan de männen självklart också är snygga, men ja. Det är liksom, fokus är mycket på att det är kvinnan som är liksom så här, trofé ska jag inte använda, men typ den som vi liksom lyfter som den vackra. Medan då i djurvärlden, som på många håll så är det ju tvärtom. Alltså, fågel, då är det ju hanen som är den vackra och ska liksom så här locka så här. Och sen bland oss människor så är det vi kvinnor. Som,
ja, precis.
Varför och det är vi det?
Ja, och det var väldigt spännande. Det här är ju så kul för då får man ju gå ut och leta information lite överallt. Och dels hittade jag på tekniskamuseet.se. Där är källan för det här med att varför vi sminkar oss. Det har vi gjort i alla tider egentligen. Även hotfulla krigare, skönhetsdrottningar, kamouflerade jägare. Och clowner till exempel. Mm. Så har vi använt det för att förändra vårt utseende. Och i det forna Egypten så målade kvinnor ögonen med kol och turkos ögonskugga. Och då använde de koppar och bly.
Oj.
Ja, det vet jag inte hur bra Nej. Det är att få in i kroppen, i lymfsystemet. Som Anders som var här för någon vecka sedan pratade om. Under 1800-talet så ansågs sminket oanständigt. Så det har ju gått lite i perioder. Men vid 1900-talets början så fick Hollywoods filmstjärnor allt fler att börja sminka sig. Det var till och med någon som blandade vaselin och kol då. Det var där någonstans det började till sin lilla syster för ögonfransarna. Mm. 1915 var det. Men när det gäller då man tittar på skönhetsideal, för det var det jag sökte på, vad är det som gör kvinnlig skönhetsideal, så kan man gå tillbaka jättelångt i tiden, för man har då tittat på konst och statyer framförallt och hur kvinnorna har framhävts på det sättet. Och då, det här är en artikel som är källan då ifrån svenska, komma yle.fi. nu, och det gäller då fokusering på den västerländska och europeiska perspektivet som idealkvinna. Det ser ut på olika håll runt om i världen, men som alla andra är olika. Men vi fokuserar på det här då. De har till och med hittat en staty från 29 000 år före vår tideräkning började. Mm. Och då kallar man det en så kallad idol.
Oj.
Eftersom de organ på det här ändå förknippas med reproduktion har framhävts, det är då vulvan, antas det att hon är en fertilitetssymbol av något slag. Och det kan man då se genom de olika tidsaspekterna. Att många gånger när kvinnan framhävs, det har varit liksom allt ifrån kurviga härliga kvinnor till lite smalare härliga kvinnor, så har det varit liksom olika för olika tidsepoker. Men det som det hela tiden kommer tillbaka till, att det handlar inte om sexualitet utan det handlar om fertilitet. Mm. Så anledningen till då vad jag kan koppla det här till, som jag då har försökt, och nakenhet då, för att alla de här är ju nakna, de här statyerna, det är då att det är fertilitet och inte sexualitet. Och det är också en Jungfru Marias kroppslighet var ju då en symbol för livets början under medeltiden. Så man kan komma tillbaka till det hela tiden. Så att när vi, anledningen till att vi ska gå runt och vara snygga och vackra, det är för att männen ska dras till oss så vi kan få bli på smällen helt enkelt. Det är rätt coolt ändå att det finns liksom sådana olika förklaringar på våra funderingar, precis som i hjärnan som hela tiden kommer tillbaka till savannen.
Ja, och det är ju egentligen samma sak. Att vi är precis tillbaka till det mest basic. Liksom.
Och så var det väl också då kanske i djurvärlden. Mm. Att kvinnorna förstod då att det är männen vi ska dra oss till för att vi ska kunna bli, fast det var bara motsatta hållet.
Ja, det är det. Att där är det motsatt. Där är männen som ska försöka så här, se mig.
Ja, exakt. Ja, där är det lite olika. Mm. Men någonstans är det då fertiliteten som det grundar sig
i. Ja, det är intressant.
Spännande. Mm. Då börjar vi närma oss slutet för idag. Ja. Fasiken var härligt, eller idag, ja, för andra gången då, eftersom.
Det är glömt nu.
Ja, precis. Ja. Men play-knappen har varit på. Den tickar fortfarande. Så jag säger tusen tack för idag och välkommen tillbaka igen.
Tack så mycket.
Så pratar vi mer kost. Mm. Tack snälla, Kristina. Och ha nu en fin jul.
Tack detsamma.
Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.